Evil Championship Laughter.
Det sista jag sa innan vi tryckte på record var fasen vad man saknar Leeds och Blackburn. Och ibland är det ju lite så att man inte riktigt hinner njuta av resan förrän man väl har kommit hem. Det har hunnit lägga sig och bli minnen. Och det är minnena som skapas som faktiskt är större än själva njutningen, upplevelsen på plats. Nu lät jag filosofisk, men håller du med mig, Leo?
Väldigt högtravande inledning här på Championship-podden, men jag håller med dig. Jag håller verkligen med dig, Chris. Jag saknar också. Och så sitter jag här i min lätta oro och tänker, kommer ta ett år innan du och jag ses fysiskt igen?
Nej, det kan inte göra. Nej. Vi pratade redan om att försöka hitta någon tid för sittning. Även om det bara är du och jag, kanske eventuellt producent Kevin. Men helst mer att kanske få tiden att titta på någon av playoff-semifinalerna. Och eventuellt finalen tillsammans hade varit väldigt, väldigt roligt, tycker vi.
Ja, och även om man helst hade gjort det på plats så pratar vi nu om att ses på en typ sportbar och göra det med er kära lyssnare. Byta lite liksom intryck och stories med er. Det vore faktiskt kul om man kunde få till en sån träff per säsong i alla fall. Så håll ögon och öron öppna och skicka gärna in förslag om ni är sugna på det.
Mm. Det är bara hojta. Vi ska prata lite League One idag. Jag har djupdykt i de matcherna som har spelats. Vi har kikat på ett säsongens lag hittills. Det är inte jättemycket kvar. De har väl bara 6 omgångar kvar.
Det är så lite alltså.
Ja, jag tror det. Sen är det ju en massa hängmatcher och vissa lag har spelat 37 och andra 40. Så att det kanske snarare är 7 omgångar som återstår. Men jag tycker ändå det är tillräckligt tydligt vilka vi ska ta ut. 2 skandinaver i säsongens lag i League One.
Mm, när man säger så här, 2 skandinaver, då vet man att ingen av dem är svenskar.
Nej, det vet man faktiskt. Men det är lite kvällstidning.
Ja. Då är det.
Dessutom gör Remember the Name comeback och det är en Londonkille som ska prida omslaget.
Mm, vi får väl återkomma till det, men vi fokuserar ju numera i Remember the Name på unga spelare som är utlånad från de stora klubbarna ner till andra divisionen. Så ett spännande namn.
Mm, så är bestämt.
Så är bestämt, ja.
Det här är Football's Coming Home. Vi pratar om Championship, League One faktiskt, hör och häpna, och League Two. Jag heter Oskar Kisk och med mig i eten som vanligt, tryggheten själv.
Leonard Jägerskjöld Velander. Jag vet inte om jag skriver under på det du sa, men med dig i eten är jag i alla fall.
Mm. Det är du. Vi står inför, eller vi kommer precis från ett landslagsuppehåll och jag som faktiskt inte jobbar direkt med landslagsfotbollen för närvarande, ser det lite som min chans till kontemplation och fokus på annat. Dessutom har jag haft massa barnkalas att styra upp. Så att för mig är det ganska skönt med vila ibland. Så har jag sett på landslagsuppehållen rätt länge. Hur känner du?
Ja, men jag är ju liksom, jag är inte alls lika passionerad kring landslagsfotbollen som jag var när jag var yngre. Men jag är ändå en av de här jävla dödnickarna som faktiskt gick på Friends eller Strawberry eller jordgubben eller vad fan den heter och såg Sverige-Albanien. Så investerad är jag ändå i den här skiten. Plus att jag igår, utifrån att vi spelade in det här på onsdagen, så satt jag och tittade på både Jorgen Grekland 0-0, Jorgen vann på straffar, och Wales-Polen 0-0, Polen vann på straffar. Och det måste jag ändå säga med det här upplägget, att även om det är trixigt och stökigt och idiotiskt med Nations League och det är skittråkigt, så de här liksom rena playoff-finalerna som det faktiskt blir är helt underbara. Alltså glädjen, den georgiska glädjen på den här kokande häxkitten till arenan när Georgien gick till sitt första Europamästerskap efter en helt bizarr straffläggning där skyttarna var sämre än man brukar vara. Det var fantastiskt. Och sen Polen-Wales, eller Wales-Polen, var ju inte lika emotionellt, men det är klart ändå fint att ytterligare ett landslag fick säkra sin enbiljett via straffar. Så jag är nog lite mer investerad än vad du har varit i det här, tror jag.
Det låter som det. Kul med Jorgen naturligtvis. För mig är ju liksom mästerskap den stora grejen, och särskilt gruppspel i mästerskap när man blir lite blixtförälskad i udda karaktärer i kanske okända landslag.
Ja, men jag säger det redan nu. Jorgen kommer vara en fröjd att se. Liksom, känslor utom på bröstet och faktiskt bättre spelare än vad man tror. Sen lär de väl ändå inte gå vidare i gruppen. Men jag blev lite småförälskad i dem igår. Å andra sidan blir jag småförälskad i allt som har två ben att spela fotboll.
Och landet Jorgen erbjuder ju mycket att tycka om. Det är klart vi är här på Jorgen. Vi tycker lite synd om Dan James som ju blev syndabock. Det blir så i straffläggningar ibland när Wales åkte.
Ja, det var ju som sagt Wales mot Polen. Det blev en straffläggning där målvakterna var lika bedrövliga som de grekiska och georgiska skyttarna i den andra matchen. De gick ju liksom inte åt rätt håll en enda gång tills Wojciech Szczesny tog straffen från typiskt nog Dan James i den avgörande femte då straffen för Wales. Och det är ju synd när man precis lärt sig att gilla Dan James efter hans tid i Leeds här. Så där led jag lite med Dan James och Wales som jag hade hoppats på skulle ta den där EM-biljetten. Alla eventuella polska lyssnare får ursäkt.
Av våra landslag då, de brittiska, för alla historievetare, vi kan ju räkna in även Irland i det, givet att det är ganska många spelare i seriesystemet som vi stöter på. Men det är bara England och Skottland som tagit sig till EM. Och där är väl du team Skottland och jag team England.
Men gud ja, alltså så här, jag säger redan nu, England kommer ju vinna EM på tysk mark och det kommer vara historiskt.
Nej!
Men Skottland är ju, de är ju helt underbara. England är ju, fan vi kommer aldrig förra slutet på det om England skulle vinna den där Europa-titeln. Men nej, Skottland är mitt gäng. De är ju fantastiska. Sen för våra eventuella irländska lyssnare, jag har ju en halvirländsk kompis som lyssnar på det här ibland, så vi vet att Irland inte är brittiskt, så blir inte arg på mig sen när vi ses.
Nej.
Vad säger du om det här ryktet att Janne Andersson kan ta över irländska landslaget? Det känns ju som att det passar som hand i handske.
Finns väl få landslag som är bättre lämpade för ett rakt 4-4-2?
Nej, precis.
Du var lite snabb i morse och tog ut en engelsk landslagselva bestående av championship-spelare. Jag tror att vi gjorde det, visst var det till VM va?
Mm, det var något
till
VM.
Vi lekte med tanken.
Det var nog...
ser lite annorlunda ut nu.
Ja, alltså här finns det ju en hel del namn man kan diskutera och så. Men jag tyckte mer som en så här kul parentesgrej när vi ändå haft ett landslagsuppehåll där... man kan kalla den 4-2-3-1 eller 4-3-3 beroende på hur man vill se det. Det här är alltså då bara engelska spelare i Championship som skulle in, som gör ett eget landslag då. Och då har jag satt Alex Palmer från West Bromwich Albion, flest nollor i serien, i målet. Jag vet inte hur vi vill göra, jag ska bara dra igenom den snabbt.
Ja, men jag satt i mitt lag också, så då kan jag väl kontra med att Chelsea fostrade Bradley Collins numera i Coventry. Och vansinnigt bra sen han blev nummer ett där, får faktiskt min, även om jag tycker väldigt mycket om Alex Palmer.
Högerback ser det ut som att vi båda har satt Kyle Walker-Peters från Southampton.
Mm. Jag tror till och med att hela backlinjen är densamma. Centralt då Taylor Harwood-Bellis, Southampton på lån, Jacob Greaves i Hull City.
Och till vänster då Leif Davis i Ipswich, även om man inte vet hur man försvarar och vilket en försvarare borde göra. Jag var ju väldigt sugen på att trycka in min favorit Ryan Giles där, men det får ju ändå bli Leif Davis förstås, givet att han är assist.
Ja, och sen är vi överens på två av tre mittfältspositioner. Den kanske lite mer defensiva kraften i mitt lag får Ben Chief stå för.
Mm, och jag har ju också Ben Chief i Coventry, den tidigare Arsenal-talangen. Och sen är vi ju båda överens förstås om seriens bästa spelare, Kieran Dewsbury-Hall i Leicester City. Men sen så skiljer det sig på den tredje mittfältsplatsen.
Ja, du får väl ta din eftersom jag bara har två på mitt sittande fält.
Ja, jag tror ju liksom att eftersom att jag är lite mer Janne Anderssonsk i liksom hela min aura än vad du är, och du är lite mer Jon Dahl Tomasson i hela din aura än vad jag är, så har jag ju valt liksom en mer defensiv prägel på min uppställning, där jag kör in då Hayden Hackney från Middlesbrough på det här centrala mittfältet.
Det var en bra beskrivning, EFL-poddens Janne Andersson och Jon Dahl Tomasson. Ja, det tar med oss. Sen har vi ju samma spelare på det offensiva mittfältet, bara att du har ställt upp dem som en anfallstrea och jag som en offensiv mittfältstrea, med Jack Clark och och ja, det beror på lite hur man formerar, men jag vet inte om man skulle trycka in Jaden Philogene i centralt som tia eller ut på kanten, men det är i alla fall Jack Clark, Morgan Whittaker och Jaden Philogene Bides.
Ja, Sandland, Plymouth och Hull City, och där är vi ju helt överens. Men sen då jag, har vi redogjort för alla mina spelare, för jag hade Hayden Hackney, men du har ju en lucka i och med att du lämnade en lucka på mittfältet som du har slängt på anfallet då.
Ja, och först tänkte jag så här, det är klart Jamie Vardy ska med, och han är ju given i en nettotrupp oavsett ålder, för att jag vet att det är målgaranti. Men jag tycker ändå Adam Armstrongs, jag kan uppskatta en spelare som i princip bara gör mål, och jag vet att han bidrar i massa andra delar. Han har ju fan 11 assist också, men 11 assist och 18 fullträffar, det är svårt att blunda för, och jag gillar att lämna anfallandet åt en renodlad anfallare.
Ja, jag gillar ju Adam Armstrong också. Vi hade väl honom som bäst anfallaren i serien när vi gick igenom det i vintras, givet hans siffror. Men av de vi har nämnt här, Kiski, av de här, hur många spelare det blir nu? Det blir ju inte 22 spelare, det blir inte 11, det är någonstans däremellan. Men hur många av de här tror du på riktigt har en framtida chans att bli uttagna i det engelska A-landslaget?
Ja, men Kieran Dewsbury-Hall håller jag som absolut rimlig. Sen är det lite...
Ja, håller med.
Jag tror inte att det är omöjligt att Kyle Walker-Peters får en ganska hyfsad karriär, men det har väl funnits rätt hyfsad täckning där med hans namne minus Peters och Trent Alexander-Arnold med flera. Det finns ju ganska många före, och spelar man i ett topplag, inte ens topplaget i Championship, så är vägen lång. I övrigt är det...
Han har ju, ska jag säga, att Kyle Walker-Peters har ju två landskamper på meritlistan, men han är ju liksom 26 år gammal. Måste bara säga att, exakt, vet du vad han heter i mellannamn, Kyle Walker-Peters?
Nej.
Det är min nya favorit. Han heter Kyle Leonardus Walker-Peters. Leonardus.
Det kändes premium.
Ja, det kändes jävligt premium. Han blir så här holländsk helt plötsligt. Franciscus och allt vad de heter.
Ja, ja, och det är lite samma med, alltså, flera av de här spelarna börjar närma sig en ålder där de nog egentligen redan borde knackat på dörren, och de kanske inte skulle varit liksom givna i landslaget, men ändå fått lite speltid. Och jag är övertygad, alltså, Jack Clark har höjden för att gå till ett bättre lag. Det har ju ryktats att han ska lämna Sunderland i sommaren för Premier League-uppdrag, och det är klart att han kommer finnas på radarn. Absolut, men det handlar om att prestera en nivå upp också. För i Championship så får man inga landskamper.
Nej, alltså jag känner väl så här att utifrån, om man ser till spelarens ålder, spelarens potential och hur han har agerat nu. För jag menar, backtrackar vi bara 3-4 år, så är ju liksom en tredjedel av engelska landslaget har ju spelat i The Championship i princip. Men så tror jag väl att Taylor Howard-Bellis ligger bra till för att få en chans i engelska landslaget. Jag tror att gubben jag satt in på mittfältet utöver Kieran Dewsbury-Hall, Hayden Hackney, kan ha en landslagsframtid. Sen känner jag ändå rätt starkt för hela den offensiva trean, Jaden Philogene, Morgan Whittaker och Jack Clark. De tror jag alla kan nog komma upp i åtminstone tre landskamper var.
Ja, det kan de göra. Philogene är ju yngst av dem, så har väl liksom störst chans i och med att han har ytterligare ett år på sig. Men samtidigt, Whittaker kanske klarast lysande säsong av de här tre hittills.
Ja, och så får vi slänga in bara Archie Gray, vi glömmer inte honom, eller Jonathan Rowe. De kan ju mycket väl bli engelska landslagsmän.
Det kan de bli. Det var våra engelska Championship-elvor. Vi traskar vidare till League One. Hörrni, alla L1-älskare, vi är där nu. Och det finns ju lite speciella omständigheter, för även League One tar landslagsuppehåll. Men tre matcher spelades i helgen, och det är också därför de hamnar i ett rätt ojämnt schema. Men Burton, Port Vale 0-1, och det här var ju tre enorma poäng för The Valiants.
Ja, och Port Vale är väl alltså klubben i Stoke-on-Trent som Robbie Williams håller högst, det är ju hans favoritlag, men också som Darren Moore har skrivit på för efter att han fick lämna Huddersfield. Femårskontrakt, va, som tränare där?
Ja, jag undrar om det var till och med 5,5-årskontrakt. Det var så här vansinnigt långt, och då ska det tilläggas att de är ju bottenlag. De är understrecket i League One, så riskerar att ryka till fjärde divisionen. Inför den här matchen Även med Darren Moore vid rodret några matcher så hade de 14 raka utan seger.
Åh, herregud. Men då möter de alltså Burton, The Brewers, Albion, borta och låg 6 poäng efter dem. Och Burton ligger väl typ precis ovanför strecket. Och så att borta slå Burton då blir ju ohyggligt viktigt. För nu innebär det att Port Vale bara har 3 poäng upp till säker mark nu faktiskt, där Burton befinner sig.
Ja, och även Cambridge. Så det var ju naturligtvis viktigt. Matchhjälte, Tottenham legend Ryan Loft.
Har jag aldrig talat om.
Nej, ska vi helt ärlig, jag har faktiskt inte koll på hans tid i akademin. Det här var också hans första mål för Port Vale. Kul om det kan hända lite saker där nere såklart.
Ja, nej men verkligen. Men det är ju, alltså, vi kommer väl återkomma till det i tabellen. Men det är ju en jäkla spännande tabell. Alltså den är ju lite liknande vår Championship-tabell i år. Det är spännande som tusan kring nedflyttningsstrecket. Kring direktplatserna är det ju i alla fall liksom 4-5 lag som slåss om de två. Och sen de sista playoffplatsen är det ju många då, 4-5 lag också. Så det är en sjukt spännande League One-tabell den här säsongen.
Det är det definitivt. I botten så har vi precis som i Championship ett hopplöst fall i Carlisle. Men de tog ändå en poäng hemma mot playoff. Laget Stevenage som rasat ner helt i någon formsvacka.
Steve Evans Stevenage. Ja, här blev det ju 2-2 där The Manchester United och Blackburn fostrade Danny Butterworth. Gjorde en doppietta, de säger på italienska. En dubbel för Carlisle som ledde med både 1 och 2-0 mot Steve Evans Stevenage. Men ja, det blev ju nästan förjävligt så det slutade ju 2-2.
Ja, för poängräddare till Stevenage som har den här hemska Steve Evans-firandet efter varje match, det är skönt att slippa se det. De räddade poäng, eller fick en räddad poäng tack vare Terence Van Cooten. Han gjorde sitt första mål i seniorfotboll, landslagsman för Guyana.
Oj, otroligt. Pangnamn och pangnation utan att veta speciellt mycket om Guyana utöver hur deras flagga ser ut.
Exakt.
Kan säga att Alex McDonald som gjorde mål för Stevenage, det var hans första för The Stags som de kallas. Han är fostrad i Burnley. Här är det ju liksom namn som i alla fall inte jag hade koll på innan vi satt oss med det här körschemat. Men läser man på så lär man ju sig något.
Ja, men det här är några av mina absoluta favoritspelare i engelsk fotboll, måste jag vara helt ärlig säga.
Det man ska säga dock är att Carlisles tröja den här säsongen är ju snyggast i hela IFL.
Ja, men deras emblem är också snyggt. Det är så här 50% English Defense League, 50% riktigt fint stadsvapen.
Är det bra att det är 50% English Defense League? Det vet jag inte om det är bra.
Nej, men alltså man kan ju, alltså det är ju fulsnyggt på något sätt. Det känns väldigt
men,
så här...
men emblemet är bra. Ja. Jag åker gärna till världens ände någon gång på någon av våra resor. Det är ju det Carlisle kallas liksom, för det ligger långt upp och det regnar alltid bort.
Exakt. Northampton kommer väl fastna någonstans i mitten, men de ställde till problem för ett serietvåan, Derby.
Ja, alltså där vår kära IK Frej-kompis Sonny Bradley, han har varit IK Frej, blev ut... Nej, hur gjorde han varit?
Jo, det har han.
Blev utvisad för Derby på stopptid. Men då stod ju redan 1-0 efter att Sam Hoskins gjort mål för Northampton. Och jag vet inte varför jag fått hjärnsläpp, men Northampton kallas ju för... Är det The Saddlers då? Vad fan är de kallas?
Ja, det stämmer nog. Och Town. Mm.
Ja, stark seger av Northampton, men typiskt Derby. Det känns som att Derby, de ligger ju två i tabellen. Det känns som att varje gång de har liksom... möjlighet att rycka, så torskar de. Så nu har de ju med en match mer spelad, 4 poäng ner till Bolton och som skuggar där bakom The Trotters.
Sam Hoskins, som då spelar i Northampton, obviously. Vet du vilken klubb han är fostrad i?
Är han en Fulham legend eller?
Nej, han är fostrad i Southampton, men spelar i Northampton. Det tyckte jag var kul.
Mm. Det var faktiskt roligt. Ja, Northampton, jag vet typ inte ens var det ligger, om jag ska vara ärlig. Så då är jag på Northampton.
Men norr om Southampton i alla fall, det kan vi konstatera.
Det får man väl anta.
Gå från klarhet till klarhet. Vi är ändå två geografinördar på våra olika sätt. Men du, jag har gjort min läxa och tagit ut säsongens lag. Och vi lovade att vi hade skandinaviska representation i League One 11 2023-2024. I mål, 25-årige Lukas Jensen från Danmark vaktar kassen till vardags i Lincoln City. Han har stått 39 matcher, hållit 17 nollor, noterats för 114 räddningar och en räddningsprocent på 77,6. Jag tror att det faktiskt är högst i hela serien. Det är ju vansinnigt bra. med så många skott.
I The Imps också, danska målvaktsunder vill jag inte prata för mycket om. De har ju liksom 20 målvakter som är bättre än de flesta svenska. Vi har Victor Johansson, that's it. Men och Robin Olsson är väl okej förstås. Men The Imps vill jag bara säga, de har ju fruktansvärt fula tröjor. Men jag som är liksom fasansfullt förälskad i deras klubbmärke med den här lilla småjävlen från deras katedral. Jag har varit inne på deras shop och man kan liksom få en tröja för typ nästan 100 spänn numera. Men sjukt fula tröjor. Men det är också sista chansen att köpa en tröja med det här bra klubbmärket. För sen byter de till ett svinfult klubbmärke nästa säsong. Så den som är sugen gör som det jag funderar på att göra. Och det här är alltså inte ett dugg sponsrat med Lincoln City. Även om vi önskar att vi var det. Så please Lincoln City, call us. We are a podcast about championship football. We would like a samarbete with you. Yes.
Ja, men vi kanske köper varsin bara för att jag vill det är kul med lite roliga tröjor. Jag har ju typ Luton och Newport County. Sen är alltså jag ogillar ju varumärken jag inte känner till. De är ju alltså kit manufacturer är Oxen. Vad fan är Oxen?
Oxen, de ja. De. Ja. Nej, för fan.
Jag ska kolla in Lincoln City shoppen så går det en EFL beställning under dagen. Även högerbacken kommer från Lincoln. Även från Danmark. Han är jämnårig, 24 bast. Lasse Sörensen, 4 plus 8 poäng som högerback. Det är bra. Också går som wingback i mittfält där ibland i och för sig. Men...
Mm. Ja, men, Lincoln har vi gärna upp i The Championship. De ligger just nu bara 2 poäng från playoffplats. Så kul om de kan kliva upp.
Sen har vi ett mittbackspar bestående av mannen med namnet och så en liten Leo-favorit. Känns det som i alla fall.
Ja, alltså vem menar du är Leo-favoriten? Steven Edge-spelaren eller Darby-spelaren?
Jag tänker att du gillar Darby-spelaren.
Ja, så är det. Ja, men om vi börjar med mannen med namnet så är det Carl Piergianni. 31-årig engelsman som uppenbarligen har italiensk påbrå, spelar i Stevenage. Den andra mittbacken som är en Leo-favorit sedan Darby's Days i våran championship-podd, det är ju Aaron Cashin, den... ja, irländska engelsmannen eller engelska irländaren, beroende på hur man vill se det. Han blev 22 år gammal när vi gjorde podden. Först var väl han liksom tonåring, tror jag, slog igenom i Rooney's Derby. Så det glädjer mig att Aaron Cashin fortfarande levererar.
Mm. På andra kanten då, till vänster i backlinjen, hittar vi en man med liknande siffror som Leif Davis i Championship. Han heter Harrison Burrows. Han spelar för Peterborough och han var väl med i Peterborough redan när vi gjorde podden, minns jag rätt då? Alltså när,
Ja, jag tror att du minns rätt, men att han var liksom ung påläggskalv. Peterborough är ju annars ett lag, ursäkta alla Porsche-fans där ute, där det är lätt att det blir väldigt anonymt om man inte heter, tappar jag bort namnet, Johnson Clark Harris, tack.
Så. Som att han fallit lite i glömska och hamnat i någon så här, han har inte spelat så mycket, jag vet faktiskt inte om han har varit skadad. Men jo, Harrison Burrows gjorde 37 matcher i Championship. Men som sagt, ganska anonymt namn, ganska anonym klubb. De lämnade en hel del att önska med sin prestation. Men han har 5 plus 11 som vänsterback i League One, det tycker jag är jäkligt bra. Ja, det. Och det här är ju också spelare som vi hoppas... få bekanta oss ännu mer med i framtiden naturligtvis.
Nu är Leif Davis siffror fast en nivå ner. Jag vill bara säga, när vi pratar Peterborough, så sista omgången i League One så möts ju Peterborough och Bolton Wanderers, alltså just nu trea och fyra i tabellen och skuggar Derby på andra plats.
Ja, det är den här är... Det finns ju en risk att den här serien blir ganska så osexig, beroende på vilka lag man får upp och ner naturligtvis. Men känslan är ju, tappar de Pompey, tappar de Derby, tappar de till exempel Bolton. Det är rätt mycket karaktär som försvinner. Och som allt ska vara någon jävla Stevenage, då är det ju, då kommer inte jag, då gör vi inga League One specialer.
Peterborough, Barnsley och Stevenage nästa års topptrio. Men vadå, vi gillar ju alla engelsk fotboll. Förutom, ja, förutom Peter Barnsley och Stevenage uppenbarligen.
Ja, men Stevenage, vi gjorde ju en special om dem. Det var väl till och med den här säsongen. Ja. De är inte jättesexade.
Nej, det är ju en parkeringsplats och ett torg.
Ska vi fortsätta upp till mittfältet? Jag har valt att Jan Andersson formerar till 1-4-4-2. Och dubbelnamn är populära, så även på höger mittfältet där Nathaniel Mendes Lang i Derby. Han är 31 år. Engelsman, guatemales, eller vad säger man?
Guatemalan skulle jag säga, men jag vet inte tusen.
Guatemalan?
Nej, jag vet inte.
Nej, ja, men då är det väl så.
Guatemalask? Nej.
Moluck? Lucken. Han har gjort ja, 8 mål Lang... och 15 assist.
Ja, honom 15, alltså han var nog då 23 poäng som någon slags ytter. Det är ju otroligt jäkla bra i ett derby som väl gjort typ fjärde flest mål den här säsongen. Han var ju med i derby som åkte ur där med Rooney också. Han var ju liksom 2 plus då. Här känns han som en superstjärna.
Verkligen, han är ju hela seriens poängkung.
Sen ser jag att vi har för oss ganska många nya namn i resten av den här elvan. Men en känner vi till sen tidigare, i alla fall ja. Det är Marlon Pack från Portsmouth, 32 år gammal centralmittfältare. Och jag noterar att det är faktiskt den första Portsmouth-spelaren du har i elvan, trots att de leder serien.
Mm. Men ska tilläggas en av två spelare i elvan.
Mm.
På den andra centrala mittfältsplatsen, är inte det en spelare vi har pratat om, eller har man bara koll på namnet? Cameron Branigan, han tillhör ju Oxford. Han är fostrad i Liverpool, det är därför, eller hur?
Ja, just det. Okej.
Okay. Han har suttit på så här Europa League-bänken för 7-8 år sedan, kan man tänka sig.
Lite så. 9 plus 8 för honom, det är starkt. Och på andra kanten är ju faktiskt en spelare vi känner till. Eftersom att han har ett trippelnamn, det gillar man ju. Efron Mason Clark från Porsche, Peterborough, 24 år gammal engelsman, 13 plus 5.
Mm. Sen kan man ju ifrågasätta att vi utelämnar namn som Jordan Rhodes, som är den som gör flest poäng per spelad minut. Även vår gamla favorit Chris Martin, Bristol Rovers, hamnar utanför. Så även Barnsley-anfallaren Devante Cole. Men jag tänker att det är klart serieledarna... Ja, exakt. Jag tänker ju att serieledarna ska ha representation på annat håll. Så att jag väljer ändå Colby Bishop, 27-årig engelsmannen som spelar på topp för Portsmouth.
Mm. Han har ju stängt dit 16 baljer, deras striker, som vi kanske får bekanta oss med till nästa säsong, eftersom att Portsmouth leder den här serien med 5 poäng ner till Derby med en match mindre spelad. Och bredvid honom har du satt Alfie May i Charlton Athletic, 30 år gammal, 21 plus 1 i ett av seriens dassigaste lagen då.
Ja, om man bortser från lagen så är han inte helt olik den säsong som Adam Armstrong har i Southampton. Inte nödvändigtvis liksom den bästa spelaren på positionen, men det går inte att blunda för någon som gör så pass mycket mål. Alfie May kanske inte gör så mycket assist. Han har bara en hittills. Där ligger han ju i lä mot Armstrong. Men i övrigt tycker jag det är lite liknande. Att det är spelare som inte sticker ut på planen, men vadå, 21 mål. Det går inte att blunda för.
Bara apropå tabellen där. Titta på Charlton, de ligger i nedre mitten, 16 plats. De har minus 1 i målskillnad. Exeter som ligger 2 poäng ovanför dem, de har minus 19 i målskillnad. Och Shrewsbury som ligger 1 poäng efter Charlton, de har minus 26 i målskillnad. Hur fasiken hamnade Charlton där nere, undrar man ju då.
Jag kan berätta för dig att jag gissar att Exeter och Shrewsbury har vunnit 13 matcher med uddamålet och torskat 18 respektive 21 matcher med liksom 1-6. Medan Charlton har 15 kryss som just
tycker... Överlägset flest i serien, ja. Överlägset flest i serien, näst flest i 11 kryss.
Så att, det är väl det. Men Nathan Jones, så känns det ju som att de kan bli rätt farliga nästa år.
Ja, absolut. Charlton är ju faktiskt en av de mer sexiga klubbarna här.
Och du har inte varit på The Valley?
Jag har inte varit på The Valley.
Jag vet att du hade älskat The Valley.
Ja, jag tror att jag hade älskat The Valley. Jag gillar också deras klubbmärke med svärdet där. Aha. Det är fint.
Så är det. Snabbt titt i League 2 så är läget som följer. Det ser ut som att Mansfield, Stockport och Wrexham tar de 3 direktplatserna.
Mm. Kul med Stockport måste jag säga. Wrexham är väl liksom kul med hypen, men inte jättekul. Sen har vi då som på playoff i League 2, där hittar vi de onämnbara. Du får lägga in bu och hatorkester här, Kevin. MK Dons alltså, för er som inte är med på det. Crew Alexandra, kanske bästa namnet i hela engelska fotbollssystemet. Barrow och Crawley Town.
Gillingham, Wimbledon, yay! Och Walsall är de 3 klubbarna som ligger strax utanför playoffplatserna och alltså kan utmana. Gillingham var ju det lag som spelar på är det de som spelar på Priestfield Road, va? Som ligger typ en timme öster om London. Vi valde mellan, egentligen var jag på väg att köpa biljetter, så bara fast en Luton, Peterborough, League One. Luton är väl ändå klassiskt, kan det vara throw? Ja, vi tar den istället. Nu vet ni det. Hur ser det ut i bottenstriden då? Jo, Colchester ligger precis ovanför strecket och det är bara två lag som rasar ut i National League. I nuläget är det kaosklubben Forest Green Rover från världens grönaste till världens stökaste och Sutton.
Verkligen så. Och Sutton, det är de som min kära förra kollega Daniel Knatte Jakobsson på Discovery såg förlora mot Stockport med 8-0 eller 8-1 där i vintras.
Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, men det är påskhelg på gång, vilket betyder att det är full championship-omgång på fredag, långfredagen alltså. Det lämnade mig med att kika till en lite mer av en Europatipsaktig Stryktips-kupong. Men jag hittar ändå en lördagsmatch som sticker ut. Match 4, Tottenham mot Luton Town. Och det är ju mitt engelska favoritlag mot det som en gång var lite av mitt gäng i IFL. Spurs har bara förlorat en av de 7 senaste hemma i ligan. En oklar plump i protokollet mot Wolves på Tottenham Hotspur Stadium. Luton är utan seger på de 9 senaste totalt, i vilka man har släppt in sammanlagt 28 mål. Förvisso 2 sent räddade poäng mot Forest respektive Palace. Men man tappade 3-0 till 3-4 borta mot Bournemouth och släppte in sent mot Villa. Så även om vi älskar vårt lätt naiva Hatters, hur är det med moralen i laget som för närvarande ligger precis ovanför strecket? Egentligen bara tack vare Nottinghams minuspoäng. Leo, vad bjuder helgen på?
Ja, men den är ju otrolig. Jag säger ju det att det är påsken vi ska resa till England någon gång. För alltså, det är ju match i princip varje dag till och med måndag från fredag. Och om vi bara tittar på det här med Championship-glasögon, så är det ju fredagen, långfredagen och annan dag påsk som de spelar på. Långfredagen, full omgång, fullt blås, full konkarong. Tidig match, Bristol City 12.30 då. Tidig match, Bristol City, eller 13.30 blir det väl kanske med svenska klocka. I alla fall Bristol City mot Leicester City. Ska bli kul att se om Leicester fortsätter sin lilla kräftgång där. Och bara en halvtimme senare börjar Millwall mot West Bromwich Albion. Klockan 4, ett helt koppel med matcher. Kan man välja och vraka vilken man vill se. Det finns ju faktiskt hur mycket som helst att fördjupa sig i där. Innan det kommer en 18.30-match, Blackburn mot Ipswich. Och sen då på kvällen Watford mot Leeds. Det är jäkla roligt. Och sen kan jag bara säga då att annan dag påsk, ja men då är det likadant igen. Leicester spelar tidiga matchen, fast inte mot Bristol City då, utan de mot Norwich City. Sen ett koppelmatch här klockan 4. Det finns ju hur mycket som helst att välja på. Jag kan inte ens plocka ut dem, så kul är det. 18.30 Ipswich mot Southampton och sen då 21.00 Leeds mot Hull i ett slags Yorkshire derby. Så den här matiga dubbelomgången är ju bara liksom att bänka sig framför, även om jag åker bil hela annan dag påsk. Och så har jag gjort en liten spaning framåt, Kisk. Och till vår stora glädje och till körschemats stora sorg, så är det så att vi typ har 3-4 veckor framför oss med i princip dubbelomgångar.
Nej, men jag orkar inte. Det är som så här, avsnitten blir 4 timmar långa. Det är When We Were Kings dubbelomgång. Nej, ja, så vi... dubbelomgångar är det inte.
Nej, men det, du har dubbelomgång här. Ja, det är det. Ja, och sen veckan efter är dubbelomgång. Och sen är det en vanlig omgång fast med hängmatch på tisdagen. Och sen är det en vanlig omgång med hängmatch på måndag, tisdag och onsdag. Och sen är det vanlig omgång med hängmatch på tisdagen. Och sen är det sista omgången.
Men det är bara en riktig dubbelomgång, eller hur?
Alltså en riktig dubbelomgång utöver den här påskens dubbelomgång. Ja, precis.
Exakt. Men den är, påsken blir lite speciell. Dessutom är det allsvensk premiär. Det tycker vi naturligtvis är mycket, mycket roligt. Fasen, vilket schema. Alltså, det är lite... Jag får lite gamla Europa League-känslan när det spelas match, nu ska jag bara få fram det här, 13.30, 14, 16, 18.30, 21. Det var... En omgång jag kommer ihåg, jag har gjort en tweet om det. Det spelades, vet, så här, matcher 19-15, 20-10, 21-35, 22-30. Det var så, från Vladivostok till Cork. Och, ja, matcher var 50 minut började. Det var liksom som ett flygplansschema.
Ja, underbart. Det gillar man ju.
Det finns inte jättemycket att ta, men däremot får vi gratulera Chesterfield tillbaka till IFL, de har ju redan gjort 100 ligamål och är också matematiskt klara för att spela i Ligue 2 nästa säsong.
Mm. Välkomnade, jag säger alltid fel, jag vill säga Spirities, men det är det ju typ inte.
Vadå då?
Nej, men jag tyckte jag hörde någon när vi var i England som sa Spirities, men jag vill säga Spirities. Nu är det. Spirorna, välkomna tillbaka i alla fall. 100 mål på 41 matcher, det är faktiskt otroligt bra. Vidare nyhetsväg så har Stoke redan börjat sälja årskort till nästa säsong, oavsett, de vet ju inte om de spelar i League One eller The Championship. Men för 17:e året i rad höjer de inte priset på sitt årskort, och det är ju klass. Applåd från EFL-podden.
Ja, men med tanke på att typ Tottenham höjer priserna med vad det nu var 6 eller 10%, så kan man ju bara, ja, men ärligt talat, kom igen. Sitta med massa pengar på banken och låta arbetarna i norra London betala dyrt för att gå på fotboll. Det känns så där. Men hatten av Stoke, helt klart. Vad tycker vi om Reading då? Hur går det där för The Royals?
Ja, men Reading med den hemska ägaren Dai Jonge som har kapat klubben och verkligen har terroriserat supportrarna. Han var ju väldigt nära att sälja träningsanläggningen till Wycombe Wanderers. Nu har han dragit tillbaka det. Han har dragit sig ur den förhandlingen för att han har faktiskt gått med på att förhandla med en icke-namngiven köpare. Vi får se vad det innebär. Då är jag inte köpare av träningsanläggningen utan köpare av hela klubben. Så vi hoppas för Reading, för The Royals, att det köpet går igenom och att det blir en bra ny ägare.
Det hoppas vi naturligtvis, såklart. Vi sa att vi skulle prata om Remember the Name, och det blev så. Jag började skriva och sen tog du över och gjorde det med den äran.
Ja, vi ska prata om Brooke Norton Cuffey. Spelar till vardags i Millwall på lån från Arsenal, från en Londonklubb till en annan alltså.
Visst, du, bara om vi pausar här, visst är det så att Brooke Norton Cuffey är fostrad i en cage, alltså i en typ 3-mot-3 eller 5-mot-5 bur?
Ja, alltså det är ju där han det låter som att han har suttit i en bur inlåst och får äta mat där, men ja, han har liksom spelat cage-fotboll, den här gamla liksom Nike the Cage-reklamen med Gad Davids och Ronaldinho, så fast på Londons gator. Det är så han lärt sig spela fotboll liksom. Absolut.
Precis.
Och liksom skrapar man på ytan så är det lätt att tro att 20-årige Brooke Norton Cuffey är en i raden av Chelsea-talanger som bara hamnat i en lånekarusell. För jag menar, han började faktiskt i Chelsea trots att han tillhör Arsenal, och så har han lånats ut till ett gäng klubbar. Men så är ju inte fallet. Men jag tycker vi tar från början. Brooke Dion Nelson Norton Cuffey, det räckte inte med tre namn, föddes i Pimlico i London den 12 januari 2004. Och fotbollen blev en del av honom och hans uppväxt. Och precis som du var inne på, Kisk, så liksom formades han ju i de här engelska London-fotbollen, gatufotbollen i London, alltså cage-fotbollen i London. Det var det som liksom fick honom att... Det var den typen av fotboll han spelade som liten knatte och som ung, innan han då snappades upp av Chelseas ungdomsakademi. Men från Chelsea till Arsenal är steget inte allt för långt, även om de är rivaler. Så 12 år gammal hamnade han hos just rivalen Arsenal, där han fick väldigt fin talangutveckling. Ni vet ju att Arsenals akademi är en av de främsta i England. Han utvecklades där till den fysiska, snabba och tekniskt skickliga högerback, eller höger wingback, han är idag. Han är ju liksom... Jag vet inte om du skulle vilja jämföra med honom med Kisk, men han är ju som en liksom bra Fankati Dabo. Det är ju hårt att hugga Fankati Dabo i ryggen igen efter att Troy Deeney gjorde livet. Det. Ja, men fysisk, stark, jäkla ytterback som liksom pendlar upp och ner på kanten i ett otroligt högt tempo. Där dessutom ganska bra med boll faktiskt.
Ja, men ska man säga en så här klassisk fyrbacks ytterbacks profil eller spelstil, men kroppsmässigt lite mer av en jag vet inte, en så här en terrier på mitten, kan man säga så utan att det låter helt sjukt.
Nej, men absolut. Brooke Norton Cuffey tillhör ju alltså Arsenal fortfarande, men har ännu inte representerat A-laget. Han fick sitt första proffskontrakt med klubben 2021, då nyligen fyllda 17 år. Ett år senare, i januari 2022, lånades han ut till Lincoln City, The Imps, i League One. 4 dagar senare debuterade han för The Imps mot Plymouth, och en dryg månad efter det så gjorde han sitt första mål i karriären när han nätade mot Sheffield Wednesday, och det blev vi inte så glada för, men det är klart, kul för honom. 17 matcher, Ett mål, en assist blev det i League One samt ett rött kort. Men det blev bara en vår i Lincoln City innan Brooke Norton Coffey 2022, hösten då, flyttade till en ny klubb på ett nytt lån. Den här gången till Rotherham och The Millermen. Där han spelade 21 matcher som ordinarie främst då och spelade fram till två mål i alla turneringar innan den lånesessionen var över. Han var alltså bara där på hösten 2022, för i januari 2023 så bytte han adress igen. I Rotherham hade han varit en startspelare oftast till höger, typ på mittfältet. Alltså det var ju ett väldigt defensivt präglat Rotherham, och vi vet ju att de hade ju gamla Pelts bakom honom också. Så han fick springa mycket på högmittfältet enligt Transfermarkt. Men man kan ju också kalla det någon slags wingback i deras väldigt defensiva uppställning. Men flytten den januari 2023 gick i alla fall vidare till Coventry. Så i ett Coventry jagandes playoffplats, även om de inte låg så bra till då, vi vet ju att de ryckte upp sig från botten förra året, så hamnade Brooke Norton Coffey. Och ni vet ju hur det gick i Coventry. Playoff-final efter 24 spelade matcher i Jökeres gäng. Även där startade han majoriteten av matcherna, inklusive playoff-finalen. Dock la han inte en av straffarna. Det var ju som sagt Fankati Dabo som missade den. Stackaren, måste sluta hänga ut honom. Det är synd om honom ju. Inför den här säsongen så hamnade Norton Coffey i Millwall istället, där han verkligen imponerade från sin wingback-position. 33 matcher, 2 mål och 2 assister är väldigt starkt för en 20-åring i ett, förlåt alla ni som lyssnar där hemma och håller på Millwall, dysfunktionellt Millwall. Det ska dock sägas att han inte riktigt har tagit tillbaka sin plats i Millwalls startelva sedan mitten av februari. Han missade ett par matcher där och sen har han liksom mest agerat inhoppare. Och han är ju liksom en engelsk fotbollsprodukt som har representerat det engelska landslaget i alla nivåer utom A-landslaget. U16, U18, U19, U20 och U21 som han debuterade för förra året. Dock är ju hans stora crescendo hittills på landslagsnivå U19 EM-guldet 2022. Då byttes han in i finalen när England slog Israel efter extra tid och blev europeiska mästare. Så håll ögonen på Brooke Norton Coffey. Han kanske inte har Arsenal i sig framöver, det får vi se. Men han har definitivt fina championship-år framför sig, i alla fall som ung spelare.
Ja, det som också är häftigt att han likt Joe Rankin Costello i Blackburn testats lite som offensiv mittfältare som åtta eller kanske ännu främre då tia, när det har funkat uppställningsmässigt. De har ju vacklat lite Millwall mellan olika formationer. Ibland har det varit 4-4-2, ibland har det varit en tydlig trebackslinje där det borde finnas plats för honom på högerkanten. Men ibland också alltså som tia. Men bra namn, bra spelare, härlig karaktär. Brooke Norton Coffey alltså.
We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Vi har grävt i arkivet för att hitta världens argaste QPR-supporter, kanske också världens argaste supporter överlag genom tiderna. Han är fruktansvärt upprörd.
Fucking season, last season, we lost every fucking day. Last season, we lost, and now you're losing against Port Vale. Fuck fucking Vale. Dead. Fucking.
Ja, han är ju så jävla förbannad den här människan. Det är lite liksom vem halkar fast arg, alltså jätte arg, inte så här arg på ett roligt sätt utan arg. Det är ju roligt för oss som tittar, men han är liksom nära på nita någon, så är han ju. Nej, men det är mycket roligt.
Ja, hade han inte suttit med ett par meter ner till planen, då hade det nog stått om ett dödsfall i tidningen, minst.
Faktiskt.
Ja, vi är glada i alla fall att få spela in det här varje vecka. Hoppas ni gillade veckans avsnitt. Nästa gång är det i dubbla omgångar att ta ner. Det är en påskhelg att se fram emot. Vi hoppas att ni får lite välbehövlig ledighet och hinner se alla matcher ni önskar. Så är vi tillbaka igen om en vecka.
Det blir kul. Vi hörs då. Heja Lincoln.
Ja, vi hörs. Hej.